This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld. Du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. En knackning på dörren väcker honom. Han sneglar på klockan här i sitt hem i St. Louis i Missouri i USA. Klockan är enbart 7:30 på morgonen, den här tisdagen i juli 2005. Och genast så får han en klump i magen. Att någon knackar på dörren så här tidigt är inte ett gott tecken. Frun, som redan hunnit upp ur sängen, skyndar fram till sovrumsfönstret och kikar ut. Det står en soldat utanför dörren, säger hon. Och han blir helt iskall inombords. Han förstår direkt att besöket har med hans dotter att göra. Dottern som är inom det militära och som just nu är stationerad i Irak. Han tar sig ner till nedvåningen och öppnar dörren. Är du Mr. John Johnson? Pappa till Lavina L. Johnson? Frågar soldaten. Och John bekräftar det här. Soldaten kliver in i hallen och plockar fram en pärm. Och så börjar han läsa innantill. Jag har ett meddelande till er från försvarsministern. Den här morgonen så avled Lavina L. Johnson av självförvållade skador.
Från övervåningen så hörs ett skrik. Det är frun Linda som i sin sorg skriker rakt ut. Men det är något som inte stämmer. Och från och med den här sommardagen i juli 2005 så börjar Johns kamp. Kampen för rättvisa och kampen för att få fram sanningen. För skulle verkligen hans 19-åriga dotter ta sitt eget liv? Eller är det något helt annat som har hänt? Är det här ett mord utfört av en annan soldat ur hennes egen enhet?
Jag heter Linn.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen.
Alltså det är redan slutet av mars. Alltså det är helt sjukt. Gud vad tiden går fort.
Tiden springer iväg när man har roligt, ja, brukar man ju säga.
Verkligen.
Och det känns ju verkligen som att den här säsongen, alltså vilken jävla säsong.
Mm.
Vi är ju typ halvvägs nu.
Ja.
Och resten av halvan har vi ju lite roliga nyheter som vi ska berätta.
Oh, vi har ju det.
Men vi kommer inte tisa det nu.
Nej.
Utan ni får vänta till nästa vecka.
Mm.
Helt enkelt. Men vi kan ju tisa om att vi har stor nyhet.
Vi kan väl säga att det har med hösten att göra. Mm. Att det kanske har med lite föreställningar att göra.
Ja, lite olika städer kanske.
Och resten blir en cliffhanger.
Yes, exakt. Stay tuned, ja, helt enkelt. Det här avsnittet skulle egentligen blivit ett. Men vi har ju hittat de sjukaste fallen.
Mm. Det känns som att vi säger så varje gång det uppklarade mord, vi bara, det skulle bli ett, det sket.
Ja, men vem
det är ju så.
Att det är så här, ja, det är det sjukaste fallet. Men jag kan säga att det avsnittet som kommer nästa vecka, jag har ju gjort research så länge, för jag blir aldrig klar.
Nej.
Jag blir aldrig klar med mitt manus.
Nej.
För att jag hittar nya saker.
Men det är det så mycket twists and turns. Men det är det som är det svåra med ouppklarade mord. För är det uppklarat så vet man ju också vilka sidospår som leder någonstans.
Precis.
Men när det inte uppklarat så vet man inte vilka detaljer som är väsentliga.
Exakt.
Och då vill man ta upp allt.
Ja. Ja, vi vill ju hinna med alla olika detaljer.
Mm.
Och det är därför vi valde att göra ouppklarade mord till två delar helt enkelt.
Precis.
Så du kör ju det första och jag kör det andra.
Mm.
Och det blev ju också så att vi skulle haft ett tema på avsnittet, nämligen självmord. Så trigger warning kan vi ju säga redan nu, att vi kommer behandla ämnet självmord. Så om du inte klarar av att lyssna på det så hörs vi om två veckor.
Mm.
Men det är det som är temat på både ditt case och mitt case.
Precis. Och som sagt så börjar vi med mitt fall då. Och jag ska prata om ett eventuellt mord inom armén. Och det här är så sjukt, jag hade ingen aning om att det här var en grej. Men alltså, det är det tydligen.
Mm-hmm.
Och vi kommer prata lite mer om det i slutet sen. Och kvinnan som jag då ska berätta om, det är vicekorporal Lavina L. Johnson. Hon föds den 27 juli 1985 som det fjärde barnet av fem. Och hon är då familjens första flicka av två. Hennes föräldrar beskriver då henne på hemsidan lavinajohnson.com och här så skriver de att hon växer upp i en otroligt tajt familj och hon spenderar väldigt mycket tid med att leka med sina äldre bröder men även med att leka med pappa. Alltså hon är en riktig pappas flicka och hon får genom hela sin uppväxt höra vilken kopia hon är av pappa och det här är någonting som hon älskar att höra. Lavina är när hon växer upp otroligt duktig i skolan. Alltså bland annat så när hon går ut från high school så har hon enbart 2 B. Hon har resten A. Alltså hon är otroligt smart och väldigt tuff. Och väldigt tidigt, alltså även när hon är liten, så visar hon tecken på ledarskap. Och hon, alltså det är väldigt tydligt, väldigt snabbt att hon är en väldigt organiserad person. Hon tycks vara omtyckt av alla som känner henne. Hon är en väldigt snäll och gullig tjej. Hon verkar också älska allt och alla som hon kommer i kontakt med. Under sin uppväxt så brinner hon väldigt mycket för djurs rättigheter. Och redan när hon är 11 år så blir hon en betalande medlem i PETA. Och hon väljer då samtidigt att bli vegetarian. Lavina, hon är en person som vill göra verklig skillnad i världen. Och under sin ungdom så är hon väldigt involverad i flera olika projekt i samhället. Bland annat så är hon med i ett program i kyrkan som då går ut på att ge mat till fattiga. Hon springer lopp till förmån för cancerforskning och hon skänker kläder och pengar. Och så donerar hon blod till Röda Korset, bland annat. Alltså hon verkar vara en sån fin människa.
Ja, verkligen.
När hon kommer upp i high school så har hon en tydlig framtidsplan. Alltså hon ska gå på college och sen så vill hon bli filmproducent. Hon har alltid drömt om att gå på college och hon vet att hon måste göra det för att kunna uppnå sina mål. Alltså att bli filmproducent. Men hon vet också att hennes föräldrar kommer behöva betala för hennes och systerns college typ samtidigt. Så Lavina, som den gulliga unga kvinna hon är, fattar då ett beslut. Hon ska gå med i armén. För det första så kommer det här innebära att hon kan göra en förändring i världen. Men det kommer också innebära att hon har möjlighet att tjäna ihop egna pengar till college, trots då att föräldrarna egentligen har råd att betala för båda systrarna samtidigt. Och förutom det här att kunna göra en förändring och att kunna tjäna egna pengar så ser hon det som en utmaning att gå med i det militära. Och hon kommer även från en militärfamilj, för både mamma och pappa jobbar då som civilanställda inom armén. Och pappan är också en veteran. Han var militär i 3 år innan han då blev psykolog som är civilanställd inom armén. Att deras dotter ska gå med i armén är dock ingenting som föräldrarna gillar. Men alltså när Lavina väl har bestämt sig för någonting, då kommer hon att göra det. Så i september 2004, ungefär 4 månader efter att hon har gått ut high school, så startar hon då sin militära grundutbildning. Och mindre än ett år senare, i maj 2005, så blir hon som 19 år gammal stationerad i Irak. Här så har Lavina ansvar för kommunikationscentret, bland annat att öppna det på morgonen och att stänga det på kvällen. Men det här innebär också att hon har möjlighet att komma åt en telefon. Så hon ringer hem till sina föräldrar nästan varje dag. Och av det föräldrarna får höra av Lavina så är det inget konstigt som pågår i Irak. Hon verkar vara lika glad och sprudlande som alltid. Och kom du ihåg att hennes pappa är psykolog? Och han jobbar inom armén liksom, och han märker inga tecken överhuvudtaget på depression hos sin dotter.
Men han borde ha koll i så fall.
Man tycker ju det. Bara några veckor efter det att Lavina anlände i Irak så ringer hon hem. Det är då den 17 juli 2005. Och hon har då en helt fantastisk nyhet till sina föräldrar. Hennes enhet planeras återvända till USA om bara 3-4 månader. Sen så kommer de vara i USA i 1 år innan de återvänder till Irak igen. Och efter det här, alltså när hon är klar i Irak, berättar Lavina, så ska hon avsluta sin tjänstgöring inom armén och göra det hon borde gjort från första början, nämligen gå college. Men som sagt så kommer hon vara tillbaka i USA i oktober, november någonting. Så hon kommer komma hem till jul. Och alltså julen är väldigt speciell hemma hos familjen Johnson. Och Lavina berättar att hon längtar så mycket att få komma hem och träffa dem och fira jul med familjen. Och under det här samtalet så ber då Lavina sin pappa att inte dekorera julgranen utan henne. Efter det här så lägger hon på. Och det här är sista gången som Linda och John hör ifrån sin dotter. För bara 2 dagar senare så knackar soldaten på deras dörr och meddelar att Lavina är död och att hon har begått självmord. Och det här är då bara dagar innan hennes 20-årsdag och hon har då bara varit i Irak i enbart typ 8 veckor. Och det här är ju någonting som pappa John, för jag kommer prata mest om pappa John för det är han som har valt att gå ut i media och prata medan mamma Linda inte orkar göra det. Men han reagerar ju på det här att hon gör väldigt mycket framtidsplaner. Mm. Det är både det här, jag kommer snart hem, dekorera inte julgranen innan mig, vi ska fira jul ihop, då ska vi göra det här. Och hon planerar även att börja college.
Och spara pengar och allt det här.
Exakt. Och jag ska bara flika in att det är lite oklart exakt när hon dör. Det kan vara redan på kvällen den 17, alltså samma dag som de pratade i telefon. Men armén menar då att det var den 19 på morgonen. Men oavsett, det är inte jättemånga timmar här emellan. Så vad är det då som kan ha hänt de här få timmarna som gör att hon väljer att avsluta sitt liv? Och vi ska då börja kolla på arméns förklaring till vad det var som hände. Lavina Johnson är stationerad i Irak i juli 2005. Hon har bara varit här i några veckor, men hon är otroligt olycklig. Hon verkar lida av en depression och hon berättar för andra soldater att hon har självmordstankar. Och så i juli så gör hon det då till slut. För det har nämligen hänt en grej som har fått bägaren att tippa över för henne. Hennes pojkvän, sedan 2 månader tillbaka, har gjort slut med henne över mejl. Så kvällen den 18 juli, eller om det är natten mellan 18 och 19 juli, det är lite oklart. Men hur som helst så skriver då Lavina ut mejlen som hon har fått av pojkvännen. Och så lägger hon dem i fickan innan hon slänger sitt vapen, ett M16, över axeln. Och så lämnar hon sin barack. Tillsammans med en manlig vän så går hon sen till en av arméns affärer som finns på området och köper M&M's och ett sexpack läsk innan de återvänder till barackerna igen. Efter det här så beger sig Lavina iväg ensam och hon går då till ett stort tält som ligger på helt andra sidan lägret. Alltså du vet, ett sånt här stort tält som man går i. Kan ha bord i, stolar i, sånt liksom, ja, sånt, stort.
Sånt som man ser på film.
Ja, precis. Och det här är då som ett rum som sagt. Och jag har läst att det användes som fikarum för högt uppsatta. Så Lavina har alltså ingenting med det här tältet att göra. Det är inte hennes. Och hon får inte ens vara här. Men tydligen så är det hit hon går. Och hon går in i det här tältet. Här inne så hittar Lavina en flaska med en brandfarlig vätska. Och en ask tändstickor. Hon tar fram breven ur fickan. Hon lägger dem på marken. Och sen häller hon den brandfarliga vätskan över dem. Och så tänder hon på. Och efter det här så vänder hon sitt eget vapen mot sig själv. Hon sätter pipan i munnen. Och trycker av. Och så här i det brinnande tältet så hittas hon sen med sitt vapen liggandes över kroppen. Och det här är då arméns version av vad det var som hände.
Okej. Okay. Men hur hittas, alltså i vilket skick är kroppen då när den hittas? Är den uppbrunnen?
Nej, det har precis börjat brinna. Ja. Man hittar tältet väldigt snabbt när det börjat brinna.
Ja.
Så att den har inte brunnit upp.
Och det är ju väldigt svårt att elda upp en kropp för övrigt.
Men, ja, precis. Ändå. Men det är inga tydliga brännskador på kroppen.
Nej.
Som man kan se på bilderna då, från platsen. Och som sagt då, den 19 juli 2005 så får då föräldrarna runt 7:30 på morgonen veta att deras dotter har dött tidigare samma morgon av självförvållade skador. Vad tänker du om den här versionen? Men det är väldigt bra, eller väldigt konstigt varför hon ens är i det där tältet och hon inte ens var, som hon inte har någon koppling till.
Nej, om det inte är ett sånt här allmänt
Nej.
Tält liksom.
Nej, det är, hon får inte vara där. Det är liksom restricted area. Hon får inte vara där.
Nej. Nej, det är ju lite skumt, men å andra sidan, om man inte mår så bra så kanske man liksom inte bryr sig,
Nej.
Tänker jag. Vilket tält man går in i.
Absolut. Det är bara att hon går över hela lägret för att ta sig till tältet.
Ja.
Istället för att gå till sin barack.
Jag vet inte.
Nej.
Riktigt.
Nej, jag fortsätter helt enkelt.
Ja, gör det.
Det är en lite lustig grej som föräldrarna reagerar på här direkt. Och det är att samma dag som armén meddelar till föräldrarna att dottern är död så säger armén att de vill att alltså under begravningen så ska Lavina ha en stängd kista.
Okej.
Okay. Mm. Det är lite skumt. Varför vill de det?
Ja, varför vill de det?
Mm. Det undrar pappa John också.
Uh-huh.
Och i och med att armén verkar envisa så mycket om att de vill ha en stängd kista så blir han så här, vad är det på min dotters kropp som jag inte får se? Och därför så envisas han om att kistan ska vara öppen under begravningen. När familjen så till slut får se Lavinas kropp så reagerar de genast på en sak. Alltså hon har skador i ansiktet. Det ser ut som att hon har varit i slagsmål. Och det här är ingenting som militären har pratat om.
Mm-hmm.
Förutom det så är hon i sin uniform. Och lite senare så upptäcker man att handskarna har blivit fastlimmade på hennes händer.
Va?
Mm. Varför skulle man göra det?
För att de inte vill att de ska titta på händerna.
Mm. Mest
för
troligt.
Där är någonting.
Precis. Och alltså det här blir bara värre och värre. Och familjen förstår att det är någonting som inte stämmer här. Så de begär att få se dokument från utredningen och att få se obduktionsrapporten. Och alltså den här processen, det tar sån tid. Alltså det tar år för dem att få tag på dokument. För militären motarbetar familjen och vägrar lämna ut någonting. De till och med hemligstämplar dokument om Lavinas så kallade självmord. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt mystiskt. Och den här familjen, de får kämpa och kämpa och kämpa. Och de lyckas typ få loss några dokument i taget. Men alltså det här fallet kommer till och med upp i kongressen. Där alltså typ en kongressman får vara så här, fast de har rätt att ta del av informationen. Ni måste, alltså militären måste lämna ut.
Men gud.
Det här.
Vad är det de döljer?
Precis. Och jag ska bara säga det att fortfarande än idag så har de inte fått tag på alla dokument. Vilket är skumt.
Ja.
Minst sagt. Men hur som helst, 10 månader efter Lavinas död så skickar armén över svartvita kopior av dokument från utredningen och från obduktionen. Och här finns även svartvita foton från obduktionen, bland annat. Och när då pappa John får de här dokumenten och fotorna så skickar han över dem till sin bror Joseph som då har en examen i forskning inom kriminologi. Efter att John har skickat de här dokumenten till sin bror så tar det 45 minuter innan brodern ringer upp igen och säger att alltså Lavina har blivit mördad. Och snart så sätter pappa John ihop ett eget team för att då utreda det här fallet. Och nu hoppar jag lite här för vi måste få in ytterligare en man här. Vi måste få ett namn på honom redan nu. För alltså först 10 år senare så är det då ytterligare en man som ansluter sig till det här teamet och det är då 2015. Och då är det en framstående advokat vid namn Donald V. Watkins som snubblar över Lavina Johnsons fall på Facebook. Och han har då tidigare jobbat med mord som har utförts av polis eller militär. Mord som då har blivit nedtystade för att just skydda poliserna eller soldaterna. Och han blir väldigt intresserad av Lavinas fall. Så han kontaktar familjen Johnson och frågar om han kan få ta del av materialet som de har fått tag på. Och familjen Johnson går med på det här och skickar över allt de har till honom. Och den här advokaten Donald, han kommer fram till samma slutsats som Johns bror, Joseph. Men frågan är ju då, vad är det både advokaten och Joseph ser? Vi kan börja med dödsorsaken, tänker jag. Vi börjar i den änden. Militären säger som sagt att hon har stoppat sitt vapen i munnen och tryckt av. Och mycket riktigt så kan man se ett litet skotthål uppe på Lavinas huvud. Och det här är uppe på vänster sida. Det konstiga dock är att hon har skjutit sig med ett M16. Och alltså det här är inte en liten pistol, utan det här är ett gevär. Enligt John Johnson och advokaten Donald Watkins som är med i en intervju i The Rock Newman Show från den 11 februari 2016 så borde ett skott i huvudet med ett M16 resultera i att skallen typ sprängs sönder. Det här är ett otroligt kraftfullt vapen. Men som sagt, det enda som finns är ett litet, litet hål. Och enligt dem så ser det här hålet snarare ut att komma från en 9 mm pistol. En annan sak som diskuteras i den här intervjun, det är som sagt det här geväret. Alltså det är ett stort gevär. Geväret är 1 meter långt, ungefär. Lavina är ungefär 155 centimeter lång. Och många frågar sig, alltså ursäkta språket, men de frågar sig hur fan nådde hon avtryckaren? Och det är då inte bara advokat och pappa som undrar det här, utan även andra yrkeskunniga.
Jag som en väldigt liten person, jag är 1,60, kan ju säga att ja.
Men alltså det är ett stort jävla gevär.
Ja.
Och också så här, om det är så otympligt, varför valde hon just det?
Mm.
Hon skulle ha kunnat nå avtryckaren med till exempel stortån. Mm. Alltså om hon sätter det i munnen på marken och sen trycker med stortån. Men när hon hittar så har hon både strumpor och skor på sig. Så det är inte möjligt.
Nej.
Sen är det också den lilla detaljen att hennes fingeravtryck inte finns på geväret. Och geväret ser ut att ha blivit avtorkat.
Hmm.
För det finns inga andra avtryck där heller. Bland annat så är det den första soldaten som kommer in och hittar henne säger att han flyttar på geväret. Och hans fingeravtryck finns inte heller på geväret.
Okej.
Mm. Och det finns mycket, och jag kommer återkomma till det, men det finns mycket som tyder på att hon inte hade handskar på sig också.
Mm-hmm.
Utöver det så hittar man förresten en hylsa in i tältet, men man hittar aldrig kulan. Vilket också är lite underligt.
Mm.
Jag ska bara nämna det också att enligt advokat Donald så är inte det här ens hennes gevär. Serienumret på den här, på det här M16 stämmer inte med det serienumret som är på hennes M16. Men militären har aldrig tagit reda på vems geväret är. För kom ihåg, det här är ju ett självmord.
Hmm.
Och där skriver då Donald om på sin blogg, donaldwatkins.com, i artikeln The Murder of PFC Lavina Johnson. Och tillbaka till det här med kulan. Pappa John Johnson berättar i intervjun i The Rock Newman Show från den 11 februari 2016 att skotthålet i Lavinas huvud inte ser ut som ett utgångshål, utan snarare som ett ingångshål, som att någon alltså har satt en pistol mot hennes huvud och skjutit uppifrån. Och kollar man då på röntgenbilderna, enligt pappan, så alltså om man då kollar på kulans färd genom huvudet, så borde man då, enligt John och Donald, hitta kulan i hennes tunga. Där borde den ha fastnat. Från början så är det enda familjen Johnson har att gå på, det är ju det som militären berättar för dem och militärens dokument. Men 2007, 2 år efter Lavinas död, så lyckas John få till ytterligare en obduktion. Och det här är då en obduktion som utförs av patologer som då inte jobbar inom eller för armén. Och när man då under Johns beställda obduktion ska kolla på tungan, så märker man att stora delar av den har blivit bortskuren.
Nej!
Och varför skulle man skära bort tungan om man inte har något att dölja?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
2 år efter vicekorporal Lavina L. Johnsons död så utförs då en andra oberoende obduktion. Men tyvärr så kan man efter den här obduktionen varken säga bu eller bä. Man kan alltså inte bekräfta militärens version att det var ett självmord. Men man kan inte heller bekräfta att det var ett mord. Jag vill dock bara nämna att Lavinas pappa John Johnson medverkar i en intervju med radioprogrammet Tell Me More som då görs av NPR News. Och det här är från den 11 augusti 2008. I den här intervjun så säger pappan att patologen som då ska utföra den andra obduktionen 2 dagar innan den är planerad ringer till honom. Den här patologen meddelar då John att den första obduktionen utfördes av en nära vän till honom. Alltså obduktionen som utfördes av militären. Okay. Och den här patologen frågar då om någon annan kanske ska göra den här andra obduktionen. Men då den här patologen enligt John är den bästa i St. Louis City så vill han att just den här patologen ska göra den. Och John blir väldigt arg av det här samtalet och frågar om, alltså frågar sig, vadå, är du inte professionell? Kan du inte bortse ifrån att du känner den första? Och då blir väl typ den här patologen lite rädd och så utför han obduktionen. Men det John då menar i den här intervjun är att alltså det här kanske påverkar resultatet. Att då patologen inte vill avfärda självmord eftersom den första obduktionen sa det. Och han är ju partisk i och med att han kände den första patologen. Mm. Förstår du hur jag menar?
Mm.
Men även om den här obduktionen då inte kan bekräfta att det var ett mord så upptäcker man många saker med Lavinas kropp som då armén valt att inte anteckna ner i obduktionsrapporten eller i utredningen. Och jag ska bara säga att vissa av de sakerna som jag kommer nämna nu har man även sett på fotorna som armén har skickat. Men det är skador som armén inte har förklarat hur de uppstått. För det första då så har Lavina sår över hela ansiktet. Läppen är sprucken och tänder sitter löst. I arméns rapport så nämner de bara mindre skador, men det är verkligen mer än bara mindre skador. Hon har rivmärken över hela ena armen. När man kollar på röntgenbilder av skallen så ser det ut som att näsan har varit bruten. Men det verkar som att man med hjälp av plastikkirurgi har lagat den efter hennes död.
Va?
På överkroppen så hittas massiva blåmärken och skärsår och även bitmärken. Det finns stora skador på nacken och i bakhuvudet. Det ser alltså ut som att hon har blivit attackerad, helt enkelt. Hon har en stor brännskada på höger sida av ryggen och på höger hand. Alltså det ser ut som att någon har hällt brandfarlig vätska över henne. Alltså börjat typ på ryggen och sen ut på handen och sen tänt på. För det är ju också den här lilla detaljen att hon hittas påklädd när hon hittas död. Men kläderna är ju inte brännskadade. Och det är ju också det intressanta att man har valt att limma fast hennes handskar. Som för att då dölja den här brännskadan som är på höger hand. Och jag har även läst att det ser ut som att man har hällt syra på den. Och att bränna handen och hälla syra på den, det är ju, kan ju vara ett sätt att försöka förstöra bevis. Och på tal om frätande syra. Redan på bilder från den första obduktionen, alltså den som gjordes av militären, så kan man se stora skador på underlivet. På både låret och i vaginan så ser det ut som att någon har hällt frätande syra. Och det skulle man ju då kunna göra till exempel för att förstöra DNA-bevis efter en våldtäkt.
Åh, fy fan!
Förutom det så hittas även en annan sak i hennes genitalier, och det här berättade då John Johnson om i en intervju i The Rock Newman Show från den 11 februari 2016. Och det är hans bror Joseph som då upptäcker det här på bilder från arméns obduktion. Och det han då ser det är att det ser ut som att hon har något hårt in i vaginan. Och de alltså undersöker det här jättelänge och gräver vidare och försöker förstå vad det skulle kunna vara. Och de får då till slut fram att alltså militären använder ett pulver för att stoppa blödning vid sår. Och det här pulvret stelnar och får blodet att stelna. Men enligt John då så är, alltså det här används liksom ute i strid för att snabbt läka ett sår. Men enligt John då, när det här pulvret väl har stelnat så måste man skära bort det. Och mycket riktigt, under den andra obduktionen så hittas inget hårt inne i hennes vagina, men man ser dock att bitar av kött både från hennes vagina och analen har blivit bortskurna.
Wow.
Enligt militären så dog Lavina inne i tältet, men konstigt nog så har man hittat blod utanför tältet. Och det här är blodspår som tycks leda in i tältet. Och förutom det så har man hittat skräp på baksidan av hennes kläder. Som att hon har blivit dragen.
Men vadå, hur försvarar armén det här som de har hittat nu då?
Nej, men alltså när pappan konfronterar dem om de här fysiska skadorna så möts han av tystnad. När han ifrågasätter dem så får han höra att de inte minns eller inte kan förklara sakerna. Och det är liksom i intervjuer och sånt som har gjorts, då läses det ju alltid upp så här svar från armén, för de vill aldrig medverka i någon intervju. Men då är det alltid så här, vi undersökte det och det var självmord. Och det är typ allt de säger.
Och det är ingen annan som tar det vidare?
Nej.
Den för att det är armén, eller?
Ja, typ. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket makt som finns där och mycket pengar. Och jag ska bara säga att jag har inte läst något direkt svar på tal angående de här skadorna i underlivet. Men militären kommer senare med ytterligare en förklaring till varför hon tog sitt liv. Och det är att hon då skulle ha drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom. Så jag vet inte riktigt om de menar att hon då själv skulle ha hällt frätande syra i underlivet för att ta död på denna. Det är mycket oklart. Men de har senare kommit, alltså lagt till den teorin.
Det låter ju inte jätte...
Nej.
Rimligt.
Nej. Och så fortsätter de då envist påstå att skadorna på hennes kropp är ett resultat av självmordet.
Och bara lämnar det där? Okej.
Klart. Absolut. Mm-hmm. Liksom. Men advokat Donald Watkins menar ju att det typ är fysiskt omöjligt att det här är ett självmord. Och pappa John Johnson tror att hans dotter har blivit våldtagen och mördad.
Men kan de inte ta, för hon har blivit biten, kan de inte matcha de avtrycken med någon?
Det är det ingen som är intresserad av, för det här var ett självmord. Utredningen är avslutad. Det finns ingenting som gör att de skulle öppna upp den igen. Vi är klara.
Men vadå, finns... Är det ingen som har så här, tagit bild av tänderna eller?
Och det borde säkert finnas.
Men det är ingenting som de vill släppa? Och den här andra obducenten? Kunde inte han göra någonting?
Alltså det enda de kan göra är ju liksom säga vad kroppen visar. Och de var ju så här, vi kan ju inte med säkerhet säga vad som hänt.
Nej.
Nej. Det är ju inte heller många som har rapporterat om det här. Och det är också väldigt typiskt i och med att hon är en afroamerikansk kvinna. Vilket är så hemskt, vilket vi pratade om förra veckan också. Mm. Men jag har också läst, och de här uppgifterna är inte alls bekräftade överhuvudtaget. Så ta det jag säger nu med en nypa salt. Men som sagt, militären har väldigt mycket pengar.
Mm.
Och ABC News ska ha börjat kolla på att göra en dokumentär om det här. Men ska ha avslutat det väldigt snabbt. Och att det då finns folk som menar, och jag som sagt kan inte garantera att det är så här, men att det finns folk som menar att alltså militären köper ju bland annat väldigt mycket reklamplats och sånt i media.
Åh, världen är så korrupt.
Mm. Ja, pengar kan ju styra väldigt mycket.
Mm.
Men som sagt så tror ju då John Johnson att hans dotter har blivit mördad. Och enligt en artikel som publicerades på HuffPost.com den 15 november 2010 så verkar det som att armén höll med om det här till en början. För enligt den här artikeln så ska då armén till en början ha utrett om det här var ett mord och alltså varit inne på det spåret. Men så plötsligt och väldigt snabbt så ändrade de sig, utredningen lades ner och de kom fram till att det var ett självmord. Och när det går så väldigt fort så kan man ju verkligen tycka att det låter som att fallet kanske blir nedtystat uppifrån.
Mm.
Men om det då är så då att Lavina Johnson har blivit mördad, så är det ju väldigt många personer som måste vara inblandade i att dölja hennes mord. Och frågan är ju då om militären hade gått så långt för att skydda en vanlig soldat, när det ändå finns så mycket bevis som sagt som talar för att det är ett mord. Många med mig tycker ju snarare att det här låter som att det kanske är en väldigt viktig person som ska skyddas. Att det alltså är någon som har beordrat att det här ska döljas. Så kanske är det så att någon väldigt högt uppsatt inom militären har kommit undan med det här mordet. Det är en väldigt intressant sak som sker 3 veckor efter Lavina Johnsons mord. Och det är att en otroligt högt uppsatt general får sparken. Och det här är bara 3 månader innan dess att han ska gå i pension. Anledningen till att den här generalen får sparken är då enligt Pentagon att han har varit otrogen med en kvinna. Han är egentligen gift. Och det här är ingenting som, alltså att man är otrogen, man får liksom inte vara det.
Vadå, man får inte vara otrogen inom armén?
Nej.
Mm-hmm.
Men jättemånga struntar i det.
Ja, jag ska ändå säga det. Det känns som att det nog händer rätt mycket.
Ja, det händer väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, den här generalen är i alla fall gift och han har fått order om att avsluta den här affären med den här kvinnan. En direkt order som han väljer att trotsa. Så när då militären sen får veta att han fortsätter ligga med den här kvinnan, så får han då sparken, menar Pentagon. Men alltså det här att en högt uppsatt general överhuvudtaget får sparken är sjukt ovanligt. Arianna Huffington skriver en artikel på huffpost.com den 10 augusti 2005. Och då berättar hon om det här. Och hon jämför det här med en annan högt uppsatt militär som då var i Irak under tortyr- och misshandelsskandalen. Du vet, då bilder kom ut i media av att amerikanska soldater torterade fångar i fängelset i Irak, eller i ett fängelse i Irak. Hemskt, verkligen. Och då när Ariana skriver den här artikeln 2005, så var den här militären kandidat till en befordran. Och då jämför hon det med den här högt uppsatta generalen som får sparken 3 månader innan han går i pension. Och den, alltså den här generalen är så högt uppsatt att han är utsedd av president George W. Bush själv. Och han får sparken 3 månader innan sin pension för att han har varit otrogen.
Hmm.
Det intressanta är också att den här generalen är i samma läger i Irak som Lavina Johnson när hon mördas. Han är på plats.
Okej.
Okay. Så frågan är ju om det är något värre brott han har begått och att det är därför han sparkas med typ omedelbar verkan.
Ja, att man misstänker att det är han som har mördat Lavina.
Precis. Och den här kopplingen gör då faktiskt advokat Donald Watkins. Och han kommer dock fram till en lite märklig teori som jag bara kommer nämna lite snabbt för att jag tycker att den är lite underlig. Som sagt så har då den här generalen fått en direkt order om att avsluta den här kärleksaffären, vilket han inte har gjort. Och att ignorera en direkt order kan innebära att man ställs inför krigsrätt. Man riskerar det. Och Donald tror då att Lavina har råkat komma på den här generalen med kvinnan som han är otrogen med. Och att då generalen i panik har mördat henne.
Mm-hmm.
Och i och med att han är så otroligt högt uppsatt så har han ju väldigt många vänner som sitter på höga positioner. Som då skulle kunna skydda honom. Och det, den delen av teorin köper jag. För jag tycker det låter väldigt rimligt.
Mm.
Och just det här att han är på samma ställe som hon när hon dör. Att han får det är mycket märkligt där. Men alltså den märkliga delen av Donalds teori, det är då att den här generalen inte har våldtagit henne, utan har försökt få det att se ut som 2 helt olika brott. Så antingen självmord, eller så blev hon våldtagen. Det är, så här, varför skulle man göra det?
Ja.
Och nu har jag ju som sagt inte sett alla bevis, såklart. Men det låter sjukt märkligt att man skulle välja den vägen. För i och med att hon har skador i underlivet, så är det ju snarare typ ett bevis på att det inte är ett självmord.
Ja.
Men ja, jag vet inte. Nej. Donald i alla fall pekar ut den här mannen offentligt som mördaren. Men jag personligen är ju mer inne på pappa Johns teori, alltså att hon har blivit våldtagen och mördad. Men kanske av den här generalen då. Vi vet ju inte.
Eller av flera.
Ja, gud ja, det kan vara flera som är inblandade. Och än idag så kämpar Lavina Johnsons familj med att få svar. Men det här är ju fortfarande officiellt ett självmord då. Men om vi skulle kolla på den här teorin med att hon har blivit våldtagen så, alltså statistiskt sett, så talar det för att det är det som kan ha hänt. För enligt statistik från försvarsdepartementet i USA så blir en tredjedel av alla kvinnor som går med inom USAs armé utsatta för sexuella övergrepp.
Åh jävlar. Alltså, ja, och jag vill inte säga för mycket, för jag får ju alltid så jävla mycket skit så fort jag pratar om män. Nu säger jag inte att det är så här, alla män inom armén, alla som jobbar inom militären är så här. Men jag tycker att när det är så här, folk som tycker om vapen och som samlas i grupp, och just när det är på det sättet, alltså fattar du, att man liksom åker iväg, man är stationerad i ett utsatt område, till exempel Irak, eller om man är någon annanstans, och det blir den här män i gruppmentaliteten och att de typ hetsar varandra, kan man ju bara se i alla jävla filmer liksom.
Ja, det är ju mycket, alltså som du säger, man placeras i en jobbig situation och då finns det vissa som väljer att agera ut istället.
Ja, och det är ju också, jag kommer att prata nästa vecka om kvinnor som mår dåligt, som tar till, alltså att kvinnor som mår dåligt skadar sig själva, män som mår dåligt skadar andra. Mm. Och det finns det forskning som visar att det är så här.
Mm.
Och det är där jag också tänker att det kanske är någon som har, nu bara spånar jag, men männen kanske har druckit och hetsar varandra. Precis som du nämnde här med den skandalen.
Ja, när de torterar fångar.
Precis.
Ja.
Och där har de ju gått ut med så här psykologiskt att de hetsade ju varandra.
Mm.
Och att det är så här, vad fan, där är någon som är högre som säger åt mig att göra det här. Så då får ju inte jag skulden för det. Det är ju som det här Stanford fängelseexperimentet som vi också har pratat om i podden. Att det är någon annan som säger åt dig att du kan göra någonting, ger dig en order, och då är det inte dig det ligger på.
Nej.
Men det förvånar mig inte att det är just inom militären att det är en tredjedel av kvinnorna som blir utsatta för sexuella trakasserier. Nej. Och övergrepp.
Nej. Nej, och de ger sig även på andra män. Det är också män som blir våldtagna. Ja. Vill jag bara flika in också.
Ja, gud ja.
Och det blir ännu värre. Enligt The New York Times, som då har släppt klippet Why do so many sexual assaults in the US military go unpunished från 2021. I den här så berättar man att man är mer trolig att bli utsatt för sexuella övergrepp av en kollega inom militären än att bli skjuten i krig. Och det här klippet behandlar det problemet med att, alltså, de här fallen löses inom militären. Så att blir du som kvinna våldtagen så måste du gå till din överordnade och liksom anmäla en annan kollega. Och det är den överordnade som då bestämmer om den skyldiga ska åtalas eller inte. Och de väljer väldigt ofta att inte åtala, även fast det finns väldigt tydliga bevis.
Mm.
Det finns även, alltså, man pratar om commander rape. Det är inte heller helt ovanligt att överordnade utnyttjar soldater med lägre rang.
Nej, för det var lite det jag ville få fram innan, att det också känns som att sådana här mansdominerade yrken, vilket militären är, att det också är, det är ju också ett sånt ställe där det blir den här män i grupp, och män i grupp håller ju varandra om ryggen.
Ja, och det är också svårt om du har blivit våldtagen av din överordnad, för vem ska du gå, gå till och anmäla det liksom?
Exakt.
Och Anne Wright, hon är en veteran. Alltså hon har varit soldat innan. Och hon jobbar nu mot sexuella övergrepp inom det militära i USA. Hon medverkar i radioprogrammet Tell Me More som NPR News har gjort. Och det här är från 11 augusti 2008. Och där säger hon att, alltså det är liksom inte ovanligt när det är commander rape. Alltså att en överordnad våldtar en ung kvinnlig soldat som precis kanske har kommit dit. Att alltså den överordnade säger saker som: om inte du gör som jag säger så ska du veta att vi är i en krigszon. Så helt plötsligt kanske du hittar stöd en morgon.
Wow.
Så att de hotar på riktigt kvinnorna till livet kan
fy
göra.
Fan.
Och hon säger som sagt också precis det vi har pratat om, att det är väldigt svårt att rapportera om fall av sexuella övergrepp för att det finns ett sjukt mörkertal.
Ja.
Och enligt Anne så finns det också flera kvinnliga soldater som har blivit våldtagna för att sedan hittas döda. Och det är då flera tveksamma fall som har avskrivits som självmord. Så det här är liksom inte ett unikt fall heller, vilket är så sjukt.
Mm.
Och det här berättar hon i en artikel som publicerades på huffpost.com den 15 november 2010.
Mm.
Och jag vill bara flika in att det inte bara är i den amerikanska armén som det här är ett problem, utan det är även ett problem inom Försvarsmakten i Sverige. Vilket bland annat P3 Nyheter rapporterade om den 6 oktober 2021. Alltså att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp inom Försvarsmakten. Men tillbaka till det här fallet då, till den amerikanska armén. Alltså jag blev så chockad när jag får veta att soldater är på riktigt döda varandra när de är på samma sida.
Mm.
Alltså det är ju så stört.
Ja.
Och det finns även flera fall där manliga soldater har hittats döda. Fall som då också har avskrivits som självmord. Men fall där bevisen tyder på någonting annat. Bland annat så fanns det en sergeant, Devin Shooty, som hittades död i sin bil i januari 2016. Och där skriver då Vanity Fair om i en artikel från den 6 juli 2021. Man kom väldigt snabbt fram till att dödsorsaken var självmord. För han satt då i sin bil och sen hade han en slang från avgasröret in i bilen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Bilen. Men sen när familjen fick kroppen och sådär så upptäckte man att han hade 9 knivhugg på kroppen. Mm. Och vissa var då tydliga försvarsskador då det var på underarmar och på handen. Men armén sa att det här var ett självmord.
Wow.
Och det de här fallen har gemensamt är att militären försöker sopa dem under mattan och att de skyddar förövaren.
Men fy fan vad sjukt!
Ja, det är så
hemskt. Då kan det ju inte bli någon förändring heller. Nej. Om de inte står till svars.
Nej. Gud, nej.
Hur fan ska man vilja jobba inom militären om det är så osäkert?
Ja.
Ska man gå runt och vara rädd då? Om du jobbar inom Försvarsmakten, kan inte du mejla oss om du har någon sån här berättelse? Och du alltså, vi, inte att vi ska läsa upp det, men jag är bara nyfiken.
Ja, hur det ser ut i Sverige
personligt,
typ.
Ja. Och du är helt anonym och det är liksom, vi ska inte ta upp det i podden, utan jag bara av ren nyfikenhet.
Mm.
Kan inte du skriva till oss och bara berätta hur det är? Och även om du är man och jobbar inom militären, alltså om du är man eller om du är kvinna och jobbar inom militären, Försvarsmakten,
mm.
kan inte du skriva och bara berätta ja. Hur det ser ut i Sverige?
Mm. Ja, men det är väldigt läskigt som sagt när det... Alltså det är ju inte som att det här är så här, det här hände på 70-talet, det är bättre idag, utan det här är ju liksom artiklar från nu.
Exakt.
Alltså, och att så många våldtas, till exempel. Många kvinnor blir utsatta för sexuella övergrepp. Det är så här, hur fan ska man våga gå med som kvinna då?
Ja.
Och varför är det inte någon som håller dem om ryggen? De som blir dödade, både kvinnor och män. Det är då så sjukt när militären håller mördaren om ryggen. För det är så här, den dödade var ju också en del av er.
Exakt.
Så varför håller ni inte den om ryggen?
Ja. Jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
Ja. Men det var min del av ouppklarade mord, helt enkelt.
Ja, och här skulle jag ju säga att det är ganska solklart ett mord.
Ja.
Men vi vet ju inte riktigt vem det är som har utfört det.
Nej.
Eller vilka.
Nej.
Fy fan vad hemskt alltså.
Ja, usch. Verkligen.
Nästa vecka så kommer det sjukaste caset som jag någonsin har gjort research om, kan jag säga. Jag är så frustrerad Och jag pendlar från dag till dag. Jag vet fortfarande faktiskt inte vad jag tror.
Nej.
Och det ska bli väldigt intressant att höra vad du tror och vad du tycker. Det tar många vändningar.
Mm.
Ja.
Ja, det ska bli väldigt intressant som sagt.
Ja, alltså, ja.
Skönt för dig att äntligen få ut det.
Mm. Skönt att kunna prata om det.
Ja. Men vi hörs nästa vecka, helt enkelt. Tack för att du har lyssnat.